Det här är Filosofens Bibel, en podcast från Filoprax, Göteborgs filosofiska praktik. Här försöker jag läsa Bibeln som en filosof skulle läsa den. Till min hjälp har jag Benjamin Gerber från Judiska församlingen i Göteborg. Och jag heter Miriam van der Falk. Stöd oss så att vi kan fortsätta spela in den här podden i många år till. Skicka din gåva till Filoprax AB på bankgiro 484 40 80. Ditt bidrag gör skillnad. Kapitel 33.
Ja.
Jakob fick se Esau komma med 400 man i följe. Han fördelade barnen på Lea och Rakel och de båda slavinnorna. Slavinnorna och deras barn lät han gå främst. Lea och hennes barn gick bakom dem och sist Rakel och Josef. Själv gick han framför dem. Ja. Ja.
Du kan läsa den.
Ja. Han bugade sig 7 gånger till jorden medan han gjorde, alltså utan hår då, till jorden medan han gick fram till sin bror.
Ja.
Ja.
Så vi kan pausa där när vi kommer vidare. Så bara för att återkoppla till förra avsnittet.
Ja.
Som, det var ju mycket där med brottningsmatchen. Och...
Ja, och då lät han ju, han tog med sina båda hustrur och båda slavinnor och sina 11 söner och gick över Jabbok vid badstället. Han lät dem gå över floden och sen blev han ensam kvar och brottades då. Ja.
Och så han är ensam kvar, han har skickat över, han har delat in lägrena. Och sen så ser vi igen här en sorts fördelning av... Ja.
Prioritetsordning.
Precis, i prioritetsordning. Så man kan se det här... alltså att i den här... Jag tycker att det låter som en sån här minidublett.
Jag tänkte också det här har vi väl redan sagt.
Precis, och så sa vi det innan det här mötet och så kommer det efter mötet. Så kan man tänka sig, nu är inte jag helt säker på det här, men eftersom det låter som en upprepning så kan det ju vara en författare, alltså en källa som vi har med brottningsmatchen, och sen så har vi det här mötet och där så kommer inför det här mötet som beskrivs så kommer en annan liksom beskrivning av hur han delar upp dem och då får vi mer detaljer också. Vi fick veta tidigare att han delar upp dem.
Ja.
Men vi fick inte veta hur han delar upp dem.
Ja. Och han delar upp dem. Han delar upp dem. Förra gången var det i 2 läger bara för att ifall det ena förgås så finns det andra kvar.
Precis. Så vi vet inte exakt hur han delar upp det, men här får vi veta att i det här mötet med de här 400 männen som är på väg med Esau, det låter som ett väldigt gemytligt möte på gång.
Han ser dem komma där. Det är ju lite ominous i början här i alla fall.
Precis.
Mörka moln i horisonten.
Precis. Ja. Och det var ju det som var upptakten till förra kapitlet också. Den här krisen och han vet inte hur han ska möta Jesus. Han skickar de här gåvorna i förväg. Vi pratar om liksom inför hans ansikte och inför min ansikte och så vidare. Och sen så nu så ska de faktiskt mötas. Och han går framför hela följet. Och man kan säga så här, om de blir attackerade så kommer de ju de första i ledet att drabbas.
Ja, han själv går allra först.
Han går allra först, men vilka går efter honom?
Ja, men det är slavinnorna och deras barn.
Så det är också en obekväm rangordning. Det är ju hans barn också. Man kan tänka sig vad de tycker liksom. Pappa ska... Liksom.
Du ska gå här.
Ja. Så och sen så har man ju liksom, det är 4 stycken som kommer från Silpa, eller två stycken från Silpa och två stycken från Bilha. Söner. Och sen så så har vi Lea med hennes sex söner. Så vi har 10 stycken och sen så har vi
Sen så har vi bara ljudet. Och sen så har vi Rakel.
Precis. Ja. Och Josef.
Ja.
Lilla favoritbarnet.
Ja.
Så det är tydligt vilken rangordning, vilken prioritering från att Rakel och Josef värderas högst av alla. Och han går framför och bugar sig 7 gånger ner till jorden.
Vad är det? Buga sig 7 gånger till jorden. Det är väldigt första gången man har någon som bugar sig till jorden. Annars är det bara att titta upp till himlen och buga sig.
Ja.
Eller liksom. Ja. Ja, så nu har vi en... Det är, lite, är det moderjord eller vem är det? Vem är det som ska blidkas?
Nej, jag tror att det är bara en... Det är Jesus som ska blidkas.
Mm.
Och han bugar sig för att se så underdåning ut.
Ah.
Så...
Han går ner och så går han upp och så en gång till ännu längre.
Han underkastar sig Jesus.
Aha.
Och han har ju sagt också jag vill blidka honom med de gåvorna och att hoppas att han tar emot mig nådigt.
Mm.
Så han vill ju på alla möjliga sätt undvika konflikt.
Och hör här då. Du kan berätta hur det gick. Jag fortsätter läsa. Men Esau skyndade emot honom och tog honom i famn. Han föll honom om halsen och kysste honom och de grät. När Esau fick se kvinnorna och barnen frågade han, vilka är det du har där? Jakob svarade, det är barnen som Gud har skänkt mig, Herre. Så steg slavinnorna fram tillsammans med sina barn och bugade sig till jorden. Därefter steg Lea fram med sina barn och bugade sig och slutligen steg Josef och Rakel fram och bugade sig. Det här bugade sig till jorden.
Mm.
Har vi någonting i hebreiskan där?
Kollar här. Vayishtachu arza sheva pamim. Alltså det är precis som det översätts. Att han bugar sig till jorden. Och jag tolkar det som att att han bugar sig väldigt,
ner.
Väldigt lågt. Verkligen på pannan mot marken. Jag är helt i ditt våld.
Ja, det är det betyder helt enkelt.
Ja.
Okej.
Det tror jag.
Mm.
Ser du något annat där?
Jag undrade.
Ja,
jag undrade. Jag tänkte, den första tanken var det här kopplingen mellan det, liksom, det andliga och immateriella som är det här förbundet och så vidare. Och sen så stoppar man in det i jorden liksom. Man förankrar det i jorden i vår faktiska relation.
Ja, det är intressant. Vi ska se här, för nu kommer ju mötet mellan dem, som du läste. Och de omfamnar varandra.
Mm.
Och Esau kysser Jakob.
Mm.
Jag kan säga att det här är också intressant, för jag har nog nämnt det tidigare, att de här karaktärerna, speciellt Ishmael den tidigare generationen och nu Esau, kom att representera de så att säga andra grenarna i monoteismen.
Mm.
Och det Ishmael är ju, beskrivs som arabernas far.
Mm.
Så småningom så blir han också representativ för muslimerna och islam, muslimska civilisationer. Och Esau, som jag beskrivit tidigare, genom att han ses som far för edomiterna och edomiterna, Herodes var en edomit som utsågs till kung av romarna och romarna tog över och sen så blev ju romarna också kristna.
Mm.
Så den tråden kanske inte lika tydlig som att...
Men röd är den i alla fall.
Men röd är den, exakt. Romarna hade ju det här röda fanan och allting, så att det fanns hela tiden den kopplingen och kristendomen via den. Så när det har så att säga, när relationerna mellan kristna och judar har inte varit den bästa, vilket är en stor del av kristendomens historia, så har attityderna mot judendomen inte varit de mest positiva, och förföljelser och sådär, då har man betonat Esau som ond.
Inom judendomen?
Ja.
Ah.
Inom sån här, ja, midrashiska tolkningar.
Ja, precis. Ja.
Och då har man till exempel tagit fasta på att i den hebreiska texten, i den masoretiska, den traditionella texten som man översätter ifrån, så har vi på ordet Vaisha Kehu, och han kysste honom. Titta här, så kan du se i hebreiskan. Jag kan beskriva vad du ser där på det ordet.
Vaish Kehu.
Ja, och vad ser du ovanpå?
Massa prickar.
Ja.
Ja. Massa prickar som inte brukar vara. Det finns ju prickar i texten också, men de här känner jag inte till. Vad är det för många prickar?
Det är alltså en prick på varje bokstav i det här ordet. Vaisha Kehu, och han kysste honom.
Ja.
Och det är väldigt ovanligt att de här prickarna förekommer i texten. Det finns några andra ställen där de förekommer.
Ja.
Och troligtvis så var det någonting som efterlämnades. Det kanske, man säger så här, va? De här texterna, de kopierades ju av skrivare, sofrim som de heter på hebreiska, scribes.
Mm.
Och det var så man spred dem. Va?
Mm.
Man kopierade ord för ord, bokstav för bokstav. Och kanske var det någon som hade satt de här prickarna på det ordet av någon anledning.
Mm.
Att det skulle vara att man skulle understryka det ordet. Kanske var en antik metod av att stryka under. Att sätta prick på varje bokstav så att det hoppade ut när man såg den. Men så har man kopierat från den rullen till andra rullar. Mm. Och så har prickarna kommit med.
Mm.
Och blivit faktiskt standard. Mm. I alla tårarullar över hela världen. Så om det är en ordentlig tårarulle så har de den här och några andra små kufiska saker i texten som vi kanske kommer tillbaka till nu senare.
Mm.
Men då har man senare frågat sig, varför är det prickar på det här ordet?
Ja.
Vad har det för signifikans?
Och han kysste honom. Ja.
Och han kysste honom.
Ja.
Och vad betyder det?
Ja.
Varför det?
Vad betyder det?
Då kan man ju säga så här, när det har passat det politiska läget att beskriva Esau, romarna, alltså kristendomens fader, som negativt inställd till judarna, lurig och liksom two-faced, då så har man sagt, han kysste honom, men det var en dödskyss eller en sorts falsk vänlighet.
Mm.
Och andra tillfällen som man tagit som kanske mer moderna tider, så har man, de som har anmärkt på det skulle säga, det betyder att de verkligen försonades och kom överens. Så det beror väldigt mycket på, man kan säga negativt eller positivt. Egentligen är det bara prickar.
Ja.
Så vet inte, men just på det ordet, just vid den stunden där de möts och fysiskt.
Är, otroligt intressant att det är just det ordet också. Meningen är, men först är det de mörka molnen, sen är det män i sig skyndade mot honom, tog honom i famn, föll honom om halsen och han kysste honom och de grät.
Och de grät.
Ja, detta, och av detta så har man den där lilla och han kysste honom.
Ja. Och verbet som kommer efter var ifko.
Grät.
Att, och de grät. Mm. Det har inte den betoningen.
Nej.
Ja. Så det man kan säga att det betyder ingenting, eller ska man säga att det betyder jättemycket?
Ja, ingenting betyder ingenting.
Ingenting betyder ingenting. Ja. Jag ville bara anmärka på det.
Det var väldigt bra. Jag har det i bakhuvudet. Vi får se här när vi kommer till slutet av kapitlet. Får vi se.
Så hur kommer den här kommunikationen mellan Esau och Jakob gå då? Han säger, vilka är de här som du har med dig? Och Jakobs svar, va?
Ja, vänta. Esau sa, den där stora skaran jag mötte, varför skickade du den? Frågan Esau.
Ja, för jag ville bara ta de där verserna innan, va?
Nu ser jag. Vilka är det du har där? Frågar han. Och det är barnen som Gud har skänkt mig, Herre.
Just det.
Ja.
Och i det där, va?
Ja.
Du.
Ja, nej, det bara känns så roligt. Det kändes som en sån här familjär... Och vem har vi här då? Sån där som man skulle säga till ett syskonbarn eller någonting.
Exakt!
Ja.
Man har inte träffats man på vet att dagar.
Man fattar att det är barnen.
Ja, exakt. Oj, presentera mig. Ja, exakt.
Vad heter hon, sån här liten herre?
Mm. Precis. Och då är det intressant med Jakobs svar. Man kan läsa in väldigt mycket i allt som sägs mellan de här bröderna. Ja, att det ens liksom har kommit så här långt att de träffas mitt ute i ingenstans. Precis när jag kommer på väg tillbaka och Esau har med sig 400 män. Och Jakob har så mycket ångest inför det här mötet och brottats med sig själv och Gud och allting. Så kan man ju känna av att det finns en hel del spänning här. Och att man försöker kanske vara extra formell. För att det är så mycket som vi inte kan prata om.
Och om Esau nu, varför har Esau med de här 400 mannen, kan man ju undra, om han är så... Alltså...
Ja, det är det som är svårt att komma förbi. Han står ju där med en armé.
Ja, varför det? Ja. Varför det, om det var...
Så det är liksom... Och då är det väldigt liksom viktigt hur Jakob uttrycker sig. Och Jakob säger... Hayeladim asher hanan Elohim et avdecha. Det här är barnen som Gud har med sin chen, med sin nåd, med sin välvilja, sin barmhärtighet.
Ett
väldigt starkt ord, chanan, Elohim et avdecha, att Gud har barmhärtigt uttryckt sin barmhärtighet
till mig. Gud har haft nåd med mig trots det jag gjorde mot dig. Så om Gud kan, så kan du.
Intressant där. Och kom ihåg också, vi har ju en annan gång som Jakob uttrycker sig så här. Jag tänker när Jakob kommer tillbaka till Isak, när han ska få, när han ska lura till sig välsignelsen, så säger han, jag ska bara kolla upp här exakt vad ordvalet eller exakta orden är, men då hoppar vi tillbaka till ska vi se, bläddra och då hoppar vi tillbaka till den här stunden när han kommer tillbaka med middagen och Esau är fortfarande ute och jagar, så han är inte med på det här. Och han säger, hur kunde det gå, hur kommer det sig att du kommer så snabbt? Och då säger Jakob, ki hikra Adonai elecha lefanai. Eller hikra? Ja, precis. Ki hikra Adonai elecha lefanai. Så för att Gud har skickat det här i min väg. Okay, så det är inte samma verb, men det är samma format. Gud har genom ett lite märkligt verb, alltså Gud har skickat det här i min väg, fixat det här, och här säger han, Gud har benådat mig med dessa barn. Och det är intressant den vinkeln du tar, att benådat låter ju som att trots att jag inte förtjänar det,
Trots nåd att... är, eller var en präst som sa det här en gång, vänta nu. Nåd är oförtjänt godhet till de ovärdiga.
Ja. Det är bra uttryckt. Ja. Oförtjänt värdighet till de...
Godhet.
Till godhet.
De, ja, till de ovärdiga.
Till de ovärdiga, ja. Just det. Så på något sätt så säger Jakob här inför sin far, när han håller på att lura sin bror 20 år tidigare.
Ja.
Gud skickar det här i min väg. Gud har visat sin välvilja.
Ja.
På ett sätt, vilket inte Gud, stämmer.
Han kastar fram Gud hela tiden framför sig som en sköld. Liksom. Så här, det var Gud.
Ja.
Liksom, det var Gud som gjorde det här.
Precis, och han vill verkligen... Så att, vadå, jag har inte bestämt att jag ska få 11 barn och besignas med 11 söner.
Mm.
Det är Gud.
Mm.
Och... Man kan ju säga att ja, det är Gud, men du hade någonting med i spelet att göra.
Mm.
Med att du har 2 hustrur och 2 bihustrur och så många barn. Du kan inte bara liksom säga, ja, det bara blir så.
Mm.
Bara
hoppa upp liksom. Ja, ja.
Så att,
men håll mig utanför vårt förhållande. Blanda inte in mig i vårt förhållande.
Men, men han säger det inför Esau och just den här referensen till Gud som att Det är Gud som har fixat allt det här.
Mm.
Okej. Okay. Och det är också bara innan vi lämnar den punkten så skulle jag tänka också att det är en referens att Jakob bara smyger in så här, du vet, Gud, den där guden som hade ett förbund med vår farfar och vår far.
Det låter lite...
Jag fick Guds välsignelse och jag som för det här arvet vidare och refererar
plötsligt till plötsligt så blir det väldigt, det är så mänskligt så man får riktigt en känsla för hur osynlig Gud är i allas liv vanligtvis. Liksom. Att vi, det här, Gud inte är någonting som vi ser med våra vanliga ögon. Mm. Att vi, ja, det är lite roligt. Det är lite kul beskrivet här. Ja.
Absolut. Ja. Och en hel del spänning där kan man läsa in.
Ja.
Och då kommer vi till
nu där ja. Började. Esau sa, den här stora skaran jag mötte, varför skickar du den? För att vinna din välvilja, herre, svarade Jakob. Jag har vad jag behöver, sa Esau. Behåll vad du har, broder. Men Jakob sa, nej, jag ber dig, visa mig välvilja och ta emot min gåva. Jag har ju kommit inför dig så som man kommer inför Gud och du har inte avvisat mig. Därför ber jag dig, ta emot gåvan som jag lät föra till dig. Gud har varit god mot mig och jag har allt jag behöver. Så båda säger jag har allt jag behöver.
Mm.
Och sen säger han, ta min gåva, jag har kommit inför dig så som man kommer inför Gud och du har inte avvisat mig. Det är också det här med ansikte då, va? Att man har... Ja.
Just precis.
Ja, så total nakenhet står jag här. Ja, jag gömmer mig inte, säger han. Jag kunde ha gömt mig ännu mer.
Och det är ännu tydligare i hebreiskan.
Ja.
För han säger i vers 10. Där han liksom säger. Om jag har funnit nåd inför dina ögon så ta emot gåvorna av mig. Från min hand. Det är väldigt mycket kroppsdelar, va? Om jag har funnit nåd inför dina ögon så ta gåvorna från min hand. Eller mina gåvor från min hand. Jag betonar. Det kommer från mig till dig. Ki al ken. För att allt det här är på grund av liksom, allt det här är baserat på ra'iti fanecha kirot pnei Elohim. Jag såg ditt ansikte som jag ser Guds ansikte. Verkligen liksom i dig så ser jag Guds ansikte. Eller likt på något sätt. Och du förlåter mig som Gud är nådig och förlåter syndarna.
Ja, precis. Du har inte... Därför ber jag dig ta emot gåvan som jag lät för. Det här är också, säger också någonting lite om hur enträget man får be Gud ta emot våra gåvor.
Hur tänker du då?
Att om man vill vara säker på att få Guds nåd. Så får man ta det här, ta det här. Jag ger upp detta till dig, detta är till dig, detta är till dig.
Ja.
Ta emot det.
Och här har vi ju också en intressant dynamik.
Mm.
För det är lite som det här med den här scenen i Life of Brian.
Mm.
Där vi får en lektion i hur man köpslår i Mellanöstern.
Mm. Jag kommer inte riktigt ihåg.
Ja, för Brian håller på att fly från romarna.
Inte, han vill bara snabbt få ha.
Han vill köpa ett skägg.
Ja.
Ett sånt här falskskägg som damerna brukar ha på sig.
Ja.
När de ska vara med på stening och det ska bara vara män där. Och så, det är bara vi män här med alla de här. Det är bara kvinnor i gruppen. Så han ska köpa ett sånt här falskskägg av en i marknadsplatsen.
Mm.
Och han har bråttom på ja. Romarna. Så säger han, det kostar, så säger, han som säger det kostar 20.
Ja.
Och så säger han, okej, här är 20. Nej. Vad håller du på med? Så här gör vi inte i Mellanöstern. Vi köpslår, vi förhandlar fram och tillbaka. Du måste komma med en annan bud. Och så liksom bara, nej, jag vill bara betala. Så blir det mer och mer absurt. Men på något sätt så har vi här att Jakob säger, ja, här är gåvorna, ta dem. Och Jesus säger, nej, jag tänker inte ta gåvorna.
Ja, jag har allt jag behöver, men det har jag också. Jag har också allt jag behöver. Men...
Så går de bara sitter där. Någon måste ta dem. Vi kan inte bara lämna dem här. Ha? Du tar dem. Nej, du tar dem. Nej, du tar... Och så finns alltså den som på något sätt vinner kampen om att den andra ska ta emot gåvan.
Mm.
Jesus vill på något sätt, han vill inte ta emot gåvan, för då skulle alla veta. Och Jakob skulle kunna säga, jag har gett honom den här rikedomen. Mm. Vi ser ju det här när Abraham i kapitel 14 var ute på krigståg,
ja.
Också han med 400 man, intressant.
Ja.
När han besegrar de här kungarna,
ja,
från öster.
Som ramlar ner i asfaltgropar.
Just det, och så kommer Sodom ut ur, han var till de här asfaltgroparna, så kommer han ut. Och så säger han, du behåll all byte och jag tar människorna.
Ja.
Och då säger Abraham, jag tar inte en skorem av dig. För ingen ska kunna säga, Abraham blev rik på Sodom.
Ja.
Och att jag gjorde inte det här för bytets skull.
Ja.
Så han, det finns en prestigegrej liksom. Mm. Att inte ta emot betyder att man har allt man behöver. Att ta emot är ett sätt att erkänna, okej då. Det här kan vara mig till godo. Så vill Jakob på något sätt kunna säga, ja, vi har löst vår konflikt, för han tog emot min gåva som ett kvitto på att allt är förlåtet.
Ja.
Och Jesu måste, okej, okay, det ser inte se fint ut om de hamnar i konflikt efter att han tog emot gåvorna. Som på något sätt, okej, okay, då vi får väl gå med på att jag tar gåvorna och så lämnar vi det här. Så han, det var, vem vinner den här passiv-aggressiva kampen?
Ja, det står, och Jakob bad honom så enträget att han tog emot gåvan.
Så ja.
Det, ja.
Så till slut säger Jesus, okej då.
Mm.
Jag tar emot.
Men man ser ju också, man förstår ju också att det har varit en del tjat här. Man förstår ju också att Jakob har verkligen... Det finns ju ingen indikation på att Esau bara, ja, men jag tar det. Jag vill gärna bli rik på Sodom. Liksom.
Mm.
Ja.
Och han har 400 man bakom sig. Och kan man säga också så här, jag tänker efter. Ofta var ju på något sätt, om man fick med sig en massa liksom grannar på en sån här, liksom, följ med mig på krigståg, vi ska ut och kriga, så var ju liksom de som kom med var ju intresserade inte så mycket av att Jesus skulle hämnas på sin bror. Det spelar inte dem så mycket. Mm. Men vad ville de?
De ville ha personlig vinning.
Ja! Så på något sätt, okej, okay, Jakob säger, om inte det blir en konflikt här och inte blir något krigsbyte, så har du 400 man som du måste betala.
Just det.
I slutet av dagen. Eller tacka liksom, hej då, det var ingenting här. Så han säger, ta emot bytet och så kanske liksom det här försvinner och alla bara liksom går hem och alla är glada och sådär.
Mm.
Så det finns mycket bakom här, tror jag. Och kanske mycket mer än vad vi kan tyda, för vi är liksom inte förankrade i den här kulturen på samma sätt.
Mm.
Men visst. Och sen så kommer Esau med ett förslag. Han har tagit emot det här. Okej, Jakob, lillbrorsan. Jag tar emot det. Du är min bror. Vi kan lägga det här bakom oss.
Mm.
Och så kommer vers 12.
Esau sa, låt oss nu bryta upp och dra vidare. Jag slår följe med dig. Men Jakob svarade, som du ser, herre, är barnen små. Jag måste också tänka på mina tackor och kor som ger dig. Driver man dem för hårt en enda dag, så dör hela jorden. Därför ber jag dig, herre, att du går i förväg, så kan jag följa långsamt efter, med tanke på djuren jag har att driva och med tanke på barnen, tills jag kommer fram till dig i Seir.
Mm.
Ja.
Och läs lite till, tror jag.
Mm. Esau sa, låt mig åtminstone få lämna kvar en del av mitt folk hos dig. Ta inte illa upp, herre, svarade Jakob, men det behöver du inte. Ja, det har varit lite overload här, så nu vill han vara själv en liten stund.
Kanske det.
Mm.
Och kanske ännu mer. Spänningen är fortfarande rätt
ja.
Tydlig, va?
Ja. Det är fint att han tar... att det är just det är liksom de diande, det är små barn och djur som diar som han tar upp som anledning.
Ja, jag tycker det låter som en ganska...
Smokescreen!
Ja, totalt. Ja. En dålig ursäkt nästan.
Ja.
För vad Esau säger är, låt oss bryta upp och dra vidare. Vi kommer gå som liksom en familj.
Mm.
Du och jag, liksom. Mm. Esau och Jakob.
Mm.
Vi kan,
jag
läser i alla fall så att han säger, låt oss liksom slå följe. Och jag går framför dig, för jag har alla de här. Men jag kan skydda dig, jag kan vara liksom din eskort in i landet här. Och, för du har inte varit här på 20 år och det är inte så kul att vara främling i ett främmande land.
Mm.
Så jag kommer med dig. Och då säger Jakob, vi är så långsamma och ja, du vet, jag måste ta hand om mina djur och barnen, de är lite unga så där och det går jättelångsamt. Du vill inte hänga här.
Precis.
Spring i förväg och så ses vi när vi ses.
Mm.
Och det är lite så här, jag ringer dig. Ja, men när ska vi ses då? Ja, men vi hörs. Vi hörs. Ja. Och så är det liksom inte. Jag vill inte. Mm. Kan vi inte bara säga att vi hörs och så kan vi låtsas som att vi verkligen ska ses igen, men tack och nej tack. och han säger, jag hänger efter dig på, liksom på avstånd. Och Jesus säger, men jag kan ju lämna kvar några av mina killar här för att eskortera dig. Och visa dig var jag befinner mig och så att du hittar mig och så vidare. Och Jakob säger, du behöver inte det. Varför skulle du göra det? De vill ju hem till sig. Vi har det bra, vi klarar det. Och iväg. Tack.
Mm.
Verkligen sådär. Överdrivet artigt.
Mm. Och hela överdrivet... tiden herre säger han varenda mening.
Ja.
Ja.
Så han har inte, de har inte kommit förbi konflikten.
Mm.
Esau kanske, och jag tänker också en intressant aspekt av Esaus karaktär, tycker jag, det är att om vi kommer ihåg när han sålde förstfödslorätten för linssoppan, så står det att han åt upp det. Och han blev mättad och han steg upp och han gick iväg. Väldigt såhär, att han bara gör. Han reflekterar inte så mycket.
Mm.
Och på något sätt så har vi med Esau, han bara liksom, ja, nu är vi bröder, nu är vi kompisar igen. Och då kan vi slå följe. Och Jakob bara, nej, inte. Och det som jag tänkte på där i parallellen är just i vers 12 så säger han väldigt kortfattat Nisav en elchav echla lenegdecha att vi reser tillsammans, vi går tillsammans och vi kan, jag går framför dig och du går bakom mig. Och han liksom bara, allting är bra. Och Jakob, nej. Så det är väldigt laddat.
Och sen nu då? Redan samma dag återvände Esau till Seir.
Så de hade inte ens middag. De gick inte och la sig.
Och det var inte så långt.
Va?
Det var inte så långt.
Mötet?
Nej, till Seir.
Nej, det kanske inte var så långt till Seir. De är ju på väg tillbaka båda två. Men någonting där är liksom att Esau vänder tillbaka. Han säger, du behöver inte stanna och eskortera oss. Vi behöver inte sitta och bli lägereldre och dra gamla minnen. Jag har mycket med barnen.
Ja, precis. Och precis.
Vi ses.
Ja.
Så det är hela tiden det här att det ska vara snabbt, det ska avslutas och så kan Jakob checka av det här från sin lista. Okej, inga problem med Esau längre. Tack och gör.
Men Jakob begav sig till Sukkot där han byggde sig ett hus. För boskapen gjorde han skjul och därför fick platsen namnet Sukkot. Var det en bisätt som kunde stoppa på?
Så det här är ju också intressant. För det här med att ge platsnamn.
Ja.
Jag menar, om du ger en namn en plats.
Mm.
Och alla bara, men Miriam kallar det där för höjden. Så vi ses på höjden.
Ja.
På något sätt så har du en ägande del i det. Du har gett namn åt den platsen. Ja. Du har definierat hur människor kommer referera till den platsen. Ja. Och det hade vi ju tidigare när Jakob möter har den här drömmen och ser änglarna. Så den platsen hette Luz, står det. Men nu, från och med den dagen, så har den kallats för Beit El. Guds hus. Så nu vet vi att Jakob på väg ut ur Kanaan så döpte han platsen till Beit El. Så det är Jakobs Guds hus ställe. Och nu så kommer han tillbaka till landet och nu får platsen heta Sukkot, för han bygger de här hyddorna, de här lövhyddorna som kallas för Sukkot. Och det här är första referensen i Bibeln till just de här lövhyddorna. Och i det här fallet så var det ju boskaps...
Ja, precis. Skjul, boskapsinhägnade där.
Precis. Okej, så därför heter det Sukkot. En liten referens till att Jakob förankrar sig i landet igen.
På återvägen från Padan Aram kom Jakob välbehållen till Shekems stad i Kanaan och slog läger utanför staden. Marken där han slog upp sitt tält köpte han av sönerna till Hamor, Shekems far, för 100 kesitor. Och där reste han ett altare som han gav namnet El är Israels gud.
El Elohei Israel. Så igen. Platsnamn. Helighet. Han förankrar sig. Och vad gör han mer? Han bosätter sig i det här utanför Shechem. Som kommer att vara... spelar en betydande roll i nästa kapitel. Och han köper han köper det land som han kampar på av de liksom av de lokala befolkningen i staden. Så då kan man ju då kan man anta eftersom han
är legitim.
Precis.
Ja.
Jag har en del i det här.
Ja.
Och här har jag ett kvitto på att du gick med på att jag får vara här.
Ja.
Så det här är en berättelse om hur han kommer dit till Shechem och får en del i det här. Men sen så ska vi se att det här är en minidublett som berättar en liksom viktig information. Att han har en del i det här landet. Precis som vi fick veta det, liksom, att det började med att det delades upp och det var och sådär, men att det upprepades att han delar upp sina läger, så har vi den här på något sätt, om man säger så här, om man bara läser kapitel 33, om vi har en berättartext En källa som har den här brottningsmatchen med ängeln. Och en källa som inte har det. Om vi säger kapitel 32 är en källa och kapitel 33 är en annan källa.
Mm.
Så skulle båda fungera var för sig.
Mm.
Det vill säga man skulle ha den här berättelsen om hur han förbereder sig inför mötet med Esau. Och så brottas han och så löser han konflikten. Och så går han vidare och bosätter sig i landet. Och sen så kan man hoppa in med 33. Och där har vi en liten annan variant av hur det går. Då möter han Esau. Då löser han konflikten med väldigt skicklig diplomati. Och mycket som inte är sagt.
Mm.
Och sen så köper han sig en del i landet.
Mm.
Men som vi kommer se. Den här delen i landet, det är inte så tydligt i den andra berättandet, i den andra källan som är i källa 34. Har han köpt sig in i landet?
Mm.
Eller har han faktiskt tagit landet genom list och ond bråd död?
Okay.
Har han eller hans söner faktiskt lurat sig till och erövrat landet på ett väldigt unket sätt. Och det är det som beskrivs i nästa kapitel som är en känt kapitel, ökänt kapitel som det till och med har skrivits böcker om. Till exempel, har du läst Anita Diamants Röda tält?
Nej.
The Red Tent?
Nej.
Ja, det är ju en skönlitterär tolkning, en midrash, en modern midrash om Dina och vem hon var. Och speciellt kring det här kapitlet. Så
jag kan läsa de två första verserna bara som en teaser.
Ja.
Dina, den dotter som Lea hade fött åt Jakob, gick en dag ut för att träffa flickorna i trakten. Shechem, som var son till Hiven Hamor, hövdingen i landet, fick syn på henne och han överföll och våldtog henne.
Mm.
Mm-hmm.
Så det här är det är mycket som händer i nästa kapitel.
Mm.
Och det får vi ta nästa gång då.
Mm. Jag vet, det kommer då. Mm-hmm.
Ja, Jesus. Kapitel 34 nästa gång då alltså. Det kapitlet finns det många perspektiv på också. Du har hur som helst hört ett avsnitt av Filosofens Bibel. Du hittar detta och de andra avsnitten på filosofensbibel.se. Där finns också en menyflik med fler Filoprax-poddar på lite olika teman. Mycket nöje!